Åke Nilsson ska tala över ämnet Bibel och bekännelse, trohet, klyscha eller förpliktelse. Varsågod Åke.
Jag heter alltså Åke Nilsson och vem jag är framgår väl i någon mån av programmet. Det är mycket lite som står där, men man har valt tacksamt nog de mest hedrande delarna. Det andra kan ni nog vara utan, tror jag. Allt nog, det kanske är bra att berätta något om vem jag är också utöver det. Jag är alltså präst, pastor i Silverdalens evangelisk-lutherska församling. Det ska väl också sägas att min teologiska bana är väl något annorlunda, om jag uttrycker mig försiktigt, än de övriga huvudtalarnas här. Jag upptäckte väl tyvärr allt för sent att jag hade hamnat här som någon katt bland hermeliner, möjligen. Men det ansvaret vill inte jag enbart ta på mig, utan det får väl ligga på de som bad mig medverka här. Alltså, jag har inte fått den möjligheten som de flesta andra som har varit här framme till den teologiska bildning som ju är oerhört värdefull och nödvändig i många sammanhang. Men allt nog, jag är pastor i den här församlingen, kallad och insatt till det. Och det behöver jag inte be om ursäkt för. Och det jag säger innebär ju inte att jag har någon frisedel på något sätt när det gäller det jag vill säga här. Det har jag ett ansvar för och det har också du som lyssnar. Så säger jag sådant som är mindre lämpligt och ännu värre som är fel utifrån Guds ord, så är det din uppgift att också säga ifrån om det. Jag vill börja med att läsa några verser ur en gammal sång. Ska jag mitt hjärtas tro bekänna, så är min otros jämmer all. Min fröjd och tanke är nu denna, att Satan haver fått sitt fall. Jag är i lammets död och blod nog salig, helig, ren och god. Om jag min syn på synden sänkte, som sänktes ned i nådens hav, och var på fadern mer ej tänkte, sin blodet rann, det kärlekshav, så vore Gud förgäves död, och all hans kärlek överflöd. Jag finge då i otrod väljas, som trälarna i Tyrus såld, till Jesu skymf och sveda kväljas i mörkrets band och Satans våld. Nej, lammet står mig bättre an, min högsta skatt och äkta man. Om jag till liv är skapad vorden, om jag är riktigt återlöst, om jag får ta min Gud på orden, om anden över mig är öst, så står förbundet fast som Gud. Han är min man och jag hans brud. Jag läste de där verserna som en, ja, det är ju också en bekännelse och en lite av ett lov och pris till Herren för hans gärningar. Och det kommer jag att vilja beröra lite, det här med bekännelse, vad det faktiskt är och vad det innehåller. Bibel och bekännelsetrohet, klyscha eller förpliktelse. I största allmänhet, om vi ser bland gemene man, så är Bibel och bekännelsetrohet vare sig det ena eller det andra av de här nämnda. Det är nämligen så att de flesta bryr sig inte. Det är den aktualitet vi har. Men det är nog inte den kategorin vi ska hålla oss till. Vi tänker här i första hand på de som verkligen tillmäter uttrycken och där de står för större eller mindre betydelse. Inledningsvis vill jag säga att Bibel och bekännelsetrohet kan vara antingen en klyscha eller en förpliktelse. Men samtidigt kan det vara så att det för den som verkligen ser Bibel och bekännelsetrohet som förpliktande och också handlar därefter bara blir en klyscha. Det är det allvarliga i sammanhanget. Vi har anledning att lite mer tränga bakom vad orden står för att kunna förstå saken och svara på frågan vad det är eller vad det bör vara. Och allra först vill jag att vi ska notera att det talas om både Bibeln och en bekännelse. Många tror jag kan resonera, och jag vet att man gör det, ungefär så här. Ja visst, Bibeln måste ju hållas högt. Den är jag förpliktad till trohet mot. Men bekännelsen, och då tänker man i första hand på våra lutherska bekännelseskrifter, de väger ju ändå inte lika tungt. En avgörande punkt är här alltså hur vi ser på just de lutherska bekännelseskrifterna. Är de sanna uttryck för Bibelns för Kristi lära? Och då gör jag här det antagandet att vi är klara på den punkten. Det vill säga att vi anser bekännelseskrifterna för sanna uttryck för Bibelns lära. Och därför tänker jag inte egentligen närmare gå in på just det området. Det har vi också berört här i olika sammanhang tidigare. Jag önskar snarare utifrån Bibeln, Guds eget ord, försöka få fram någonting av vad som finns bakom uttrycket Bibel och bekännelsetrohet. Bibeln, Guds ord, talar om bekännelsen, eller att bekänna, med avseende på läran. Och här vill jag bara nämna två ställen av flera. Hebreerbrevet 4, vers 14. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Och lite längre fram i samma brev, Hebreerbrevet 10, vers 23. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Och när det är sagt vill jag gå vidare genom att se på begreppen tro och bekännelse lite tillsammans. Tro och bekännelse. Guds ord verkar ju så att det finns syndare som blir överbevisade av ordet och tror. Det vill säga tar sin tillflykt till Herren Jesus. Det är någonting som inte sker genom vårt kött och blod. Det sker inte genom några föresatser hos mig. Eller några beslut. Inte genom att vi anstränger oss, att vi far hit och dit. Utan genom att Guds ord kommer till oss. Och dess sanning blir oss för stark. Vad en människa tror, det avslöjas genom hennes tal. Skriften undervisar oss så. Vad hjärtat tror, det vittnar munnen om. Jag tror, därför talar jag, säger också aposteln. Den som hör Jesus Kristus till, alltså bekänner sig till honom, han kan inte handla på annat sätt. Övervunnen, ja, överväldigad av vår Herre Jesu helt obegripligt stora barmhärtighet. Att han bryr sig om mig, arme syndare, ovärdige syndare. Ja, att han har lidit och gått i döden för mig och köpt mig fri. Erkänner jag honom som mitt enda ljus och hopp. Jag ger till känna, bekänner alltså, att jag hör honom till. Därför att han har tagit mig som sin. Och den som bekänner honom lovprisar också honom. Det ligger för övrigt i ordets bekänna betydelse enligt grundtexten. Att bekänna sig till Herren Jesus är nämligen inte en plikt eller ett tungt bud som man måste försöka leva upp till för att få belöningen att han också känns vid oss. Det är ett grovt missförstånd. Bekännelsen är tvärtom en lovsång som ovillkorligen bryter fram ur den syndares hjärta som vet sig vara friköpt. Fråga alltså först om du hör Herren Jesus till. Om han har köpt dig med sitt blod då han dog för dig. Undersök den saken noga i hans eget ord. Så ska lovsången bryta fram av sig själv. Lova Herren, min själ. Ja, hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Sjunger psalmisten i den 103:e psalmen. Den som tror att frälsarens ord är sanna, den kan inte annat än prisa sin frälsare. Varav hjärtat är fullt, därav överflödar munnen. Vi läser redan i Nya testamentet hur de första kristna inte kunde tiga om sin frälsare, sin räddare. Även om alla som besatt någon form av makt förbjöd dem att tala och undervisa i Jesu namn, så kunde det omöjligt låta bli. Vi vet att till och med i fängelsehålorna, till exempel i Filippi, gengöd lovsången till frälsaren. Även om det inte var utan tårar. Och det här kännetecknade också tiden närmast efter apostlatiden. De kristna var Kristi vittnen. De gjorde det som var deras plikt utifrån de uppgifter som de var ålagda. Men de visste och glömde aldrig att de också hade fått ett annat kall. En kallelse till Jesu eviga rike. De var ju just köpta till att vara den evige Gudens barn. De måste vittna om sin återlösare och prisa honom. Om det så var på bålet det skedde. De bekände också det frälsande budskapets sanning. Även med avseende på dem som lämnade Guds ord och lät sig vilseledas av människotankar. Och talesätt. De bad dem rannsaka sig själva och uppmanade dem att vända tillbaka till honom som är sanningen. För att inte vilseleda eller genom sin tystnad få någon att mena att det inte skulle vara så nödvändigt att vara noga med budskapet från Gud, så vittnade också församlingen just så som församling. Till exempel när man döpte. Själva orden i dopbekännelsen, de kunde förvisso vara något olika på olika ställen. Men innehållet var alltigenom detsamma. Ett vittnesbörd om frälsningens stora verklighet som framhålls för oss i Bibeln. Bekännelsen var alltså en lovsång till frälsarens ära. Någonting som passar alldeles utmärkt just vid dopet. Vid dopet är det också på sin plats att påminna om trons frukt. Att försaka, att säga nej till allt som är emot frälsaren. I tanke, ord och gärning, i lära och liv. På samma sätt var det med de två andra bekännelserna från urkyrkans tid. Och det är väl särskilt den athanasianska trosbekännelsen som vi kan säga om att den även till sin yttre form är en lovsång. Och det här går ju igen också under reformationstiden. Luther och hans meningsfränder blev ställda till räkenskap inför kyrkans ledning Och gång på gång avlade de vittnesbörd om Guds ord. Och de prisade Jesu Kristi nåd. Trots, eller kanske hellre på grund av, alla yttre påfrestningar blev bekännelsen just en lovsång till det sanna Guds ordets frälsande budskap. Varifrån kommer då bekännelsen? Var har den sin upprinnelse? Och vad är en rätt bekännelse? Följande utgångspunkt tror jag är nödvändig. En rätt bekännelse har inte sin källa i oss, i mig själv eller några andra människor. Av mig själv kan jag bara fara vilse. Att synda, att vika av ifrån Guds ord, är dessvärre min natur. Guds sanning har jag mig själv varken sinne för eller kärlek till. Sanningens ljus kommer inte från något dolt källsprång här inne, som det ofta framhålls i vår tid. Det kommer inte från några tankar där, upplevelser eller känslor. Nej, sanningens ljus uppenbaras genom att min frälsare Jesus Kristus talar till mig i Bibelns ord. Ett rätt erkännande och en rätt bekännelse verkas endast av Guds ord genom tron. Allt ljus måste komma från Guds uppenbarade ord, säger Luther. Och han fortsätter: varje ord i skriften är en källa med en oändlig fullhet av vatten för var och en som törstar efter undervisning till salighet. Varje ord i skriften måste vara oss dyrbart, därför att det utgår av Guds mun. Det är skrivet till oss och ska bekännas in till dagarnas ände. Kan vara skäl att poängtera den delen med tanke på det vi samtalade om tidigare, om var gränsen går mellan vad som är Kristi lära, vad som är evangelium, vad det uttryck som användes. Men om vi betänker att allt är Guds ord, så kanske vi får ett lite annorlunda perspektiv. Att akta på Guds ord är att akta på det enda ljuset. Guds ord verkar tro, tillit till Herren Jesus. Och tron verkar bekännelse, lovsång till honom. En avfallen kyrka eller församling tillskriver sig däremot själv värde och betydelse. Där menar människor i sin blindhet att man kan bestämma över Guds ord. Man kan använda det som man vill i princip. Man stakar ut sin väg så som man anser att det bör vara och ska vara. Och så ser man efter i Guds ord. Och så gör man bedömningen efter vad man själv har bestämt dessförinnan. Jesu sanna kyrka vet om sig själv att den är inte värd något annat än fördömelse. Den lever av nådens smulor, kan vi säga, av varje ord som utgår från Guds mun. Den har inga rättigheter. Den kan inte fordra något. Men genom Jesu nåd får den allt till skänks. Den tillmäter egentligen inte sina meningar och sin egen klokskap något värde. Tvärtom är den rädd för allt sitt eget. Den kan vara trygg endast när den säger efter vad Herren Gud i ordet har sagt för. Och den tar den noga med ordet. Den sanna kyrkan har ingen egen auktoritet. Den framhåller Guds ords auktoritet och är detta ords tjänare. Rätta tjänare. Att vika från Herrens ord eller vilja begränsa dess giltighet, det är att förneka Herren. Att ta hänsyn till andra källor och söka vägledning till frälsning där är inget annat än avgudadyrkan. Ordet verkar att en syndare tror i sitt hjärta och bekänner och lovsjunger frälsaren med sin mun. Bekännelsen blir på det sättet en genklang av Guds ord. Ordets verkan i den som är överbevisad. Och församlingens mun vittnar om Guds stora nådegärningar. Vad innehåller då bekännelsen? Bibelns budskap, det som gör mig till Jesu Kristi träl och samtidigt till Guds lyckliga barn, är ett ljus som visar mig sanningen. Det visar för mig hur förfärligt mitt avfall från Gud är. Jag är verkligen ond. Djupast inne i mig finns inte något gott. Ingen längtan efter det rätta, utan bara en avgrund av fördärv. Jag befinner mig i mörker, egenviljans gruvliga mörker. Mitt innersta är upproriskt emot Gud och hans ord. Jag är djävulens våld. Min vilja, min lust, mitt begär, allt ihop det här är ödelagt av synd och duger inte till något gott. Guds heliga vilja, den som uppenbaras i ordet, kan bara anklaga mig. Jag är skyldig. Det är domen. Skyldig. Skyldig till en evig pina. Och jag, i mig själv, har inte alls någon förmåga att välja och hålla fast vid det rätta. Bibeln visar mig tydligt att jag har förlorat Guds avbild. Samma ord, samma bibelord, Guds eget ord, visar mig också Herren Jesus. Det visar hur han grep in och förbarmade sig över oss. Det var inte jag som valde honom, utan han valde mig. När han gick i mitt ställe, tog alla mina synder, all min skuld på sig och led det förskräckliga straff som jag och vi alla var dömda till. Han gick in i Guds övergivelsens mörker och smärta. Han blev en försoning för alla våra synder. Vi är friköpta. Verkligen fria. Guds rättfärdiga krav är uppfyllda av vår ställföreträdare. Och nu vilar Guds nåd över alla oss syndare. Och det är det här som förkunnas för oss i bibelordet. Det har Jesus uträttat. Och han kunde det eftersom han är den allsmäktige guden själv. Jag tror vi har tid faktiskt att slå upp och också läsa de där angivna verserna. Första Johannes brev 5 och 20. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den sanne, och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Och Romarbrevet 9, vers 5. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Han och Fadern är ett. När Jesu Kristi kyrka bekänner, så bekänner den bara synd om sig själv. Den sörjer över sig själv. Den har tvingats förkasta och fördöma precis allt hos sig. Tänk bara så mycket smärta och besvär jag vållat min frälsare. Och jag gör det ju tyvärr alltjämt. Tänk vad fullt hjärtat är av ondska och otro. Jesu Kristi kyrka lovprisar därför endast frälsaren genom att framhålla hans ord och gärningar. Att han, oaktat vår totala ovärdighet, har friköpt oss genom sin död. Jesu lärjungar får låta sitt eget fara och hänga vid Jesus alena. Dig gäller alltid mitt lov. Honom håller den sig till, kyrkan alltså. Och sen får det kosta vad det vill. Det här är själva kärnan i Kristi kyrkas bekännelse. Men även andra delar av den augsburgska bekännelsen har tagits ur den heliga skrift och stämmer fullkomligt överens med den. Och Melanchthon, som vi har citerat flitigt tidigare här idag, säger med rätta i slutet att det inte är något i den som avviker från skriften eller från den allmänneliga kyrkan. Vi ska också se något lite vad bekännelsen verkar eller uträttar. Där en syndare bekänner och framhåller Guds ord har det olika verkan. Hos en del verkar det att hjärtan binds fast i gemensam tro på frälsaren. Ordet som bekänns är liksom den kristnes framsträckta hand till andra och verkar av tro till tro. Det knyter samman med band långt starkare än arv och miljö. Mycket, mycket fastare än organisationer, paragrafer, seder eller bruk. Det här ordet, det eviga ordet, smälter samman hjärtan. Ordet är faktiskt sådant att det skapar enhet. Vi kanske här lite till mans har trott motsatsen. Men det är det enda som kan skapa enhet. Bekännelsens innehåll, alltså Guds ord, är det som de kristna känner igen varandra på. Här märker de att de står i kamp. De befinner sig på samma front, mot samma fiende. Enigheten är oäkta där man går utanför det uppenbarade ordet. Där fruktar man för att det klara ordet ska ödelägga den enighet som bara är ärvd. Eller möjligen organiserad. Eller framsprungen av mänsklig klokskap. Äkta enighet finns bara där ordets innehåll, ordets lära, är medelpunkten och själva livskällan. På så sätt behöver man inte frukta för att det ska bli spetsfundigheter och tom strid. Där Guds ord verkligen är Herre, där sätter det nämligen oss på plats. Det gör det om och om igen, så att vi ångrar våra synder och vår brist på kärlek. Men där Guds uppenbarade ord bekänns, där åtskiljer det också. Det blir motsägelse och det blir motstånd. Vi slår igen upp vår bibel och läser Apostlagärningarna 28 kapitlet och den 22 versen. Men vi ville gärna höra vad du tänker, ty den här sekten blir motsagd överallt. Det vet vi. Och Lukas 2:34. Det är Simon som det talas om. Han välsignade dem och sa till hans mor Maria: se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Och slutligen Matteus evangeliets 10 kapitel och 36 vers. Där det är en enda sats ur en mening på slutet, och en man får sina egna till fiender. Det här ordet kan alltså åstadkomma split och strid mellan släktingar och kamrater. Till och med kyrkogemenskap kan förstöras, även i en evangelisk-luthersk kyrka. När troheten mot Guds ord inte längre är det första och det enda nödvändiga. Då gäller det att vara trogen Guds ord och hålla ut i vittnesbördet eller bekännelsen. Rätt bekännelse för med sig motstånd. Det mänskliga förnuftet kan inte med Guds klara ord, som visar oss att arvsynden har förstört vår tankeförmåga och förlamat, ja, helt förstört vår valfrihet när det gäller Guds rik och vår frälsning. Så obetydliga är vi väl ändå inte, vill vi säga. Och att det skulle vara evigt hopplöst där man visar Jesu ord ifrån sig, det kan man rent av bli förnärmad över. För övrigt finns det inte något Guds ord som det avfallna sinnet kan riktigt glädja sig över. Och det här är också något den kristne märker hos sig själv. Därför sker också den rätta kampen på ett sådant sätt att vi fortsätter att framhålla vår återlösares ord, Bibelns ord, som det lyder, både för vårt eget hjärta och för våra medmänniskor, och tigger frälsaren om nåd att kunna vara trogna. Ordet är ju inte vårt utan hans. Vi ska göra räkenskap för hur vi använt det. Under en vandring i mörker, där det finns djupa avgrunder runt om oss, kan det ju aldrig vara riktigt att släcka ljuset bara för att berusade vänner påstår att det skär i ögonen på dem. En kristen vågar sig aldrig bort ifrån ordet, utan förblir i det och drivs allt djupare in i det. så ska Herren själv genom sitt ord föra striden. Och den som tror kan vara trygg och stilla i ordets fasta borg, även om han skulle bli utstött till och med ur synagogan. Slutligen vill jag ta upp något om bekännelsen av vår tid. Vi måste med sorg konstatera att vi numera har kommit långt bort från Bibeln och bekännelsen i allmänhet. I stora delar av våra folk här i Norden, både bland världsliga och kristliga, anser man inte längre Bibelns ord vara Guds ord. Apostlarnas, profeternas och vår Herres Jesu tal ser man oftast bara som ett vittnesbörd om en svunnen tids religiösa uppfattningar och upplevelser. Människan, den religiösa människan, har satt sig bekvämt till rätta på domartronen och vill bestämma. Därför tillmäter man heller inte bekännelsen något större värde. Att skriva under den räknar många i vår tid i bästa fall bara som en formsak. Vi kan numera vara så pass evangeliska att vi inte behöver ta det så noga. Ett sådant handlande visar att man inte vet vad evangelium i verkligheten är. Bibelns evangelium förleder nämligen inte till oredlighet. Det sanna evangeliets frukt är just det, att man tar det noga, att man vill vara trogen mot sanningen, och det är under alla förhållanden. Bara den som är av sanningen hör Jesu röst. Bekännelsen, den var från början inte alls tänkt som någon lagparagraf. Den var ett klart ja till Guds ords sanning och ett klart nej till all villfarelse, till människoläror. Ett rätt bruk av den innebär att man prövar sig själv efter den, erkänner dess sanning i ljuset av Guds uppenbarade ord och helt enkelt bekänner den, framhåller den bibliska sanningen som omvittnas där, till hjälp för sig själv och sina medmänniskor. Det är endast på det sättet den kan vinna framgång även i vår tid. Det går aldrig att åstadkomma bekännelsetrohet genom tvång eller piska. Mörkret besegras endast om man sätter det tända ljuset på ljusstaken och låter det skina. Villfarelse och människolära övervinns bara genom Guds klara ord. Där hjärtat inte har blivit överbevisat av Guds sanna ord blir en med mänskliga medel frambringad bekännelse trohet utan verkligt värde. När vi nyktert ger akt på förhållandena hos oss, så finns där orsak till verklig sorg och bedrövelse och stor ängslan. Må Gud hjälpa oss att på ett rätt sätt gå in i vårt innersta och på nytt akta Bibelns ord, som är den enda osvikliga vägledningen till frälsning. Give Gud att bekännelsen åter må lyda ibland oss, inte av tvång eller som någon slags förordning eller lagparagraf, utan just som vi har sagt, som en lovsång till frälsarens ära. Och så är vi tillbaka där vi började, bibel och bekännelsetrohet, klyscha eller förpliktelse. Förpliktelse, ja, men ännu mer en förmån, en välsignelse förenat med en stor glädje över frälsarens stora gärningar för oss. Högt lovat vare Jesu namn. Du änglaskara sjung och träd i tusen stämmor fram att hylla Herren, kungars kung. Kom syndig släkt att Jesus se, på smärtans väg så tung, och dig som segerbyte ge och hylla Herren, kungars kung. Kom varje folk och släkt och stam och Herrens nåd besjung. Kom fjärran från till Jesus fram att hylla Herren, kungars kung. O att i härlighet en gång som Herrens frälsta brud få sjunga salighetens sång och skåda, hylla Herren Gud. Amen.